Ja, välkomna kära ni till att lyssna till Efter åtta med mig, Sune Svensson. Och en del av er har säkert hört mig förut prata om olika saker, och då i Radio Sigfrid. Men som sagt, nu befinner jag mig i en helt annan division, höll jag på att säga. Och jag ska berätta lite grann om mig själv och mitt liv och vad jag har varit med om. Och det är svårt att naturligtvis på en sån här timme kunna komprimera ihop detta. Men när jag fick förfrågan att sätta ihop ett timmes program om min tid här på jorden, kom det som en överraskad fråga. Vad skulle detta kunna handla om? Och hur kan man då på en timme sammanfatta nästan 70 år? Ja, det kan man nog göra om man kan koncentrera sig på vad det ska innehålla. Låt oss börja från början, som Martin Ljung sa. Den 26 januari 1947 kom denna lilla yngling till världen som senare kom att heta Sune. Jag växte upp i Trollhättan och det var, om jag får säga det, en harmonisk och lugn period i mitt liv. Även om mitt liv inte har varit så stormigt, så hade jag en god uppväxt. Staden var en stor industristad, men jag bodde med mina föräldrar mitt i Trollhättans centrum på ett ställe som heter Lamellhusen, Domsagervägen. Så det var inte långt till något egentligen. Och pappa arbetade på Saab. Och denna industri som numera är ett minneblott. Men på 1947 och framåt expanderade Saab med sin tvåtaktsmotor på 30-talet hästar. Så mycket att man fick stå på kö för att få köpa denna lilla bil. Och innan Saab-bilen kom så tillverkades det flygplan. Och när det blev verklighet att börja med bilar, så var det många som funderade om det överhuvudtaget skulle gå att tillverka bilar, om det skulle finnas någon ekonomi i detta. Flyget var en mer lönsam historia, men som alla vet, Linköping, att få dessa plan. Linköping fick ju dem sedan. Saab-bilen var först helt grön, som kanske en del av er minns. Fanns inga andra färger överhuvudtaget. Men sedan kom Saab 93 och 95, och då kom en person som jag faktiskt har minnen ifrån, nämligen Erik Karlsson på taket, in i mitt liv, höll jag på att säga. Han sålde bensin vid Nyströms hörna, som numera inte finns kvar i Trollhättan, körde motorcykel och fick med tiden möjlighet att köra rally för Saab. Vid en skola i stan, han var en mycket populär person, kan jag också tillägga. Och med tiden och blev han också ambassadör för Saab. För denna nu saligt insomnade bil. Och vid denna tid arbetade det 5000 personer med att producera bilen. Men jag kan också säga i det att när Erik Karlsson på taket hade vunnit Monte Carlo-rallyt, jag tror det var 1963 eller 64 någonting där, så skulle vi ta emot honom i Trollhättan. Som så många andra stora stjärnor så togs de emot i städerna. Och med massor av folk på Hebeskolans gård, som det heter på den tiden. Och då frågade någon honom hur det kom sig då att han verkligen kunde vinna Monte Carlo-rallyt. Och hur duktig han egentligen var. Och då svarade han någonting som jag tycker var väldigt fint. Då svarade han så här. Att det är inte bara min förtjänst att jag har vunnit Monte Carlo-rallyt. Utan det är alltid från direktören i toppen. Till springpaschasen, som man kallade på den tiden, i botten på hierarkin. Och det tycker jag var väldigt fint sagt, därför att det var en helhet. Det var helt enkelt så att det var teamwork. Jag hittade en artikel förresten om Erik Karlsson på taket som jag tycker är rätt intressant. Jag vill gärna läsa upp det för er. Och det har rubriken Ett liv i full fart. Erik Karlsson, känd som Karlsson på taket, var aktiv i motorsportsammanhang in i det sista innan han avled i England i slutet av maj 1915. Han bodde strax utanför Luton och lämnade tidigt Sverige. Som livstidsanställd av Saab hade han hela världen som sitt arbetsfält och var den perfekta ambassadören för Sverige och för svensk bilindustri. Han satte Saab på kartan. Han visade med små resurser i motorsporten vad bilen kunde göra. Han är den största vi haft, säger Per Eklund, som efter Erik körde Saab både i rally och rallycross. Han var den stora idolen för mig och många andra. När jag började tävla var det i en tvåtaktare, precis som Erik Karlsson. Sedan när han träffade Stirling Moss syster Pat blev han ju inte direkt mindre som idol, fortsätter Per. Som tillsammans med Stig Blomqvist och Anders Kulläng leddes upp av Erik i generationen svenska rallyförare som kom efter honom. Moss var en brittisk racerförare som vann 16 av de 67 Formel 1-lopp han startade i. Hans syster Pat, som blev Eriks hustru i 45 år, tävlade framgångsrikt i rally. Vi ska nu bryta av detta. Jag ska fortsätta läsa. Men vi ska nu få lyssna till Jussi Björling som sjunger Gustav Nordqvists Till havs. Hurdan var då Erik som människa? Han kunde vara bodus, men han sa alltid vad han tyckte, oavsett vem han pratade med. Det var därför han var så bra på PR, svarade Per. Erik Karlsson började tävla på motorcykel, men det var i bil han nådde framgångarna. 1952 köpte han sin första Saab 92. Han åkte hemifrån en timme tidigare än han behövde till jobbet på en koppartransmack. Tiden använde han för att gärna träna rallykörning. 1955 vann han rikspokalen i en tvåtaktare med 28 hästkrafter i original, som han hade trimmat upp till 36 hästar, vilka fart vid under. Segen var livsavgörande, för utöver 1 000 kronor segerpremier var han lovad livstidsjobb på Saab om han vann. Jobbet på Saab betydde att han genom framgångar i rally visade upp den nya svenska bilen ute i världen. Erik var också testförare av nya modeller. Han var med när det gällde utveckling av sportbilen Sonett. Erik vann flera av de stora rallyna som senare blev VM-tävlingar. På hans tid fanns inget samlat VM, men 3 raka segrar i brittiska RRC-rallyt och 2 raka i klassiska i Monte Carlo-rallyt spred den lilla svenska bilfabrikens rykte världen över. Han var storväxt och vägde ofta mer än sina konkurrenter. I den förhållandevis motorsvaga Saaben var det knappast en fördel, men det skapade Erik signum som förare. Att aldrig lätta på gasen. Han utvecklade tekniken då han aldrig släppte gaspedalens läge i botten med högerfoten och med framhjulsdriften styrde sig fram med vänster fot på bromsen. Men det var i samband med Sörmlandsrundan han fick sitt smeknamn. I en högerkurva gick det för fort. Erik körde av och hamnade på taket. Han gjorde tummen upp att han var okej när C.G. Hammarlund kom strax efter. Vid målet frågade någon C.G. som senare blev radioprofil med Sveriges Bilradio om han sett Erik. Han på taket, replikerade C.G. Och då Astrid Lindgrens bok Karlsson på taket lästes i radio, vid den tiden blev det Karlsson på taket. Karlsson på taket tävlade aldrig för något annat märke än för Saab. Oftast körde han röda bilar, men i safarirallyt var det vita med mattsvarta motorhuvar så inte solen skulle reflektera. Andra märken satsade allt hårdare under slutet av 60-talet. 1967 vann Erik Karlsson sitt sista rally i Tjeckoslovakien. Själv menar han trots alla stora segrar att största meriten var andra platsen i långloppet Sofia Spa 1963. Tävlingen var 560 mil och kördes non-stop. Det tog 91 timmar utan speciellt mycket sömn att köra från Belgien till Bulgarien och tillbaka. 1969-1970 körde han också ökentävlingen Baja 1000 i Mexiko. Det är en rallylegend som jag gärna ville läsa för er och som jag personligen då inte kanske personligen har träffat och pratat med, men som jag såg gå där nere i koppartransmacken och sälja bensin och sen följa hans utveckling genom åren. En mycket, mycket trevlig utveckling för Saab, men som tyvärr idag inte finns mycket av. Men jag fick med tiden den stora möjligheten att börja i skolan. Detta var väl inte så det är intressant för mig, för jag hade svårt att sitta still. Ja, kanske jag har det nu också, vad vet jag. Men mamma följde med mig till skolan och när jag kom hem första skoldagen uttalade jag det berömda orden mamma. Hade jag vetat detta med skolan hade jag aldrig börjat. Ja, visst blev det skolan ett hem under många år. Och visst var det lärorikt att få lära sig mycket. Men åren gick och rätt som det var kom tiden för lumpen. Detta att åka in till Skövde och T2 var väl inte så där, ni vet. Men ju längre tiden gick så fick man kompisar. Och det var inte så tråkigt längre utan allting gick sin gilla gång. Men ni vet som har gjort lumpen att det hände en hel del roliga saker som sitter fast i ens huvud. För det är ju så att när man kommer in i lumpen första gången så tycker man ju att det är urbota tråkigt. Och ska jag vara här i 9 månader eller 15 månader eller vad det nu är, så tycker jag ju att det är mer eller mindre värt att bara sticka iväg. Och jag ska tala om en episod för er. Det är inte så hemskt mycket att berätta egentligen. Men det är bara det att jag och en kompis, vi hamnade ju på sjukan då. Och tror ni inte att vi låg och snackade om att vi rymmer. Vi sticker vår väg. Vi lägger av med det här. Som tur var gjorde vi inte det. För att nu efteråt så tycker jag att lumpen var väldigt roligt. Ja, efter det att jag har muckat var jag försäljare på Domus i Trollhättan. Kan ni tänka er det? Och samtidigt var jag med i kyrkans ungdom. Jag arbetade också som ungdomsledare i församlingen. Och Domus ville ha mig till Malmö på ett nyöppnat möbelvaruhus. Och på den tiden fanns det hur mycket arbete som helst att söka. Så jag och en som heter Frank körde ner till Malmö för att installera mig i en lägenhet vid Möllevångstorget. Men när jag fick se detta fick jag hemlängtan. Och gick och ringde till ungdomsnämndens ordförande som på den tiden hette Bengt Persson i Trollhättan och frågade honom om jag fick komma tillbaka till ungdomsarbetet i Trollhättan. Han sa, välkommen tillbaka Sune. Och klockan 03.00 på natten ringde jag på dörren hemma i Trollhättan. Och vi bar in sakerna igen. Och på den vägen är det. Vid den tid var Gunnar Blomgren pastoratsadjunkt i Trollhättan. Och honom arbetade jag med innan sessionen till Malmö kom. Han och familjen sökte då en komministratur i Mullsjö. Och fick den 15.12.1970 installeras då familjen Blomgren i Nykyrka prästgård. Och den 1 juli 1971 kom jag på en tjänst som heter kyrkoassistenttjänst. Tack vare Gunnar så är jag här ännu. För när jag kom hit mitt i sommaren 1971 så fanns det inte så många som var hemma utan många var på semestrar och det var rätt så tyst och ni vet hur det är på sommaren. Men då trädde en person in som hade mycket barn- och ungdomsarbete, framförallt barnarbete och även pensionärer som heter Tia-Lisa Karlsson. Och hon tog väldigt väl hand om mig och jag kom att trivas i Folke Johanssons lägenhet på Järnvägsgatan 19 även om jag innan dess yttrat 14 dagar i denna håla. Sedan drar jag. Men det blev inga drag. Nu ska vi lyssna till Pol Pot som sjunger Nessun Dorma av Puccini.
Nessun Dorma.
Ja, som sagt var, att kunna sjunga så, det är en fantastisk gåva. Och jag kan väl säga det att när jag var i tonåren så hade jag ju speciellt intresse. Då satt jag på biblioteket och lyssnade på operamusik och jag lyssnade på klassisk musik. Och jag ville väl inte på något sätt skryta, men på den tiden kunde jag nästan 100 tonsättares liv och verk utan till. Och deras kompositioner på olika sätt, när de var födda och när de gick bort och så vidare. Men det är ju sånt där med åren som man inte kommer ihåg, men egentligen skulle man börja ta upp det igen, för det är ju roligt att ha något att tänka på. Klassisk musik har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat, och vissa tonsättare ligger mer varmt om hjärtat än andra. Det är ju bara så. Vi ska få lyssna till mer klassisk musik strax. Men som sagt, Mullsjö har varit mig trogen. Och trogen har jag varit att bo i Mullsjö. Och det har varit en verklig upplevelse att bo här. Dels alla goda människor som jag har fått stifta bekantskap med, och alla de ungdomar och äldre som passerat revy. Och det roliga är nu, på äldre dag träffar jag de som var tämligen unga, till exempel konfirmander, och som idag har egna familjer. De kommer ihåg alla de upptåg som vi hade ihop. Alla de läger och utflykter som jag varit med om. När jag kom till Mullsjö hade jag på min lott, förutom min juniorkyrkans ungdom, även sjuk- och hembesök. Det gamla stag minns jag mycket väl, framförallt i Sandhem. Där kom ett 125-tal människor i hela församlingshemmet för att knöka tjock med pensionärer. Och så naturligtvis alla pensionärsamlingar. Idag heter det ju öppen gemenskap och allt vad det nu heter. Bussresor, cirklar och så vidare. Jag har en rik och väl avvägd blandning. Och jag minns också allt det där med läger. Och läger i Tiveden tillsammans med Yllestadens ledare med Gunnel Svensson i ledningen. Och jag kan ju berätta det att det finns vissa episoder som man kommer ihåg mer än andra. Och när man är ute och vandrar. På den tiden så hade man, på den tiden, det gör man väl idag också för allt i världen. Men på den tiden vandrade jag ju mycket i skog och mark med ungdomarna då. Och jag minns en gång att jag skulle ut på en milvandring, en mil tror jag det var. Och då var det ju ett antal som var med, och en del från Mullsjö och Yllestad var ju också med då naturligtvis. Och jag fick ju bära en hel del ryggsäckar och proviant och sån där saker. Och vi gick där och pratade, och så kom vi fram till matkontrollen, och det var det välsignat väl att vi hamnade där först nu. Och då var ju Maria Fredriksson i Sandhem med också som ledare, och jag var kanske inte så hemskt snäll då på den tiden, och det kanske jag inte är nu heller, men framförallt så var jag slug. För att jag såg till så att vi kom fram till en öppen eld direkt, alltså att man slapp och göra upp eld. För ni vet, det var rätt bökigt egentligen när man kom ut i skog och mark och hittade ved som var torr och så vidare. Och sen så, man fick ju ingen mat förrän man var klar med det. Nej, nej. Men det lyckades jag på ett konstigt sätt ordna till. Och det fick de ju reda på förr eller senare. Men så gick vi vidare framåt. Och sen var det ju så att på den tiden, ja, kanske nu också, så man pratade rätt mycket. Och man skrattade och man hade roligt ihop. Och vad hände? Jo, jag gick ju förbi en avtagsväg, en liten stig som man skulle vända på. Eller rättare sagt svänga till vänster, eller om det var till höger, det kommer jag inte ihåg. Men vi gick ju rakt fram, och det innebar ju då att vi kom ju alldeles fel i skogen. Det innebar ju då att vi var ju ensamma ute i skogen, vi 30 stycken eller vad det var, eller 20, vilka vi menar. På läget var det ju runt 800 unga ute i skog och mark, men vi såg inte röken av dem för att vi kom ju alldeles snett. Och där satt vi ute och undrade vad alls en dag vi skulle ta oss till. För vi visste ju inte vilket håll vi skulle gå åt. Men vi fick ju gå och gå och gå. Till slut kom vi fram, jag tror vi var till Stenkällegården, om inte jag minns fel. Och där gick vi in. Men det var bara detta halvat åsknedslag, som hade ju ingen telefonförbindelse med Eugenäs. Som vi då var på. Men vi hade ju sån tur att Gert Wedman, som var lite grann bas där på lägret, han hade kommit dit av någon anledning. Och han hade då en buss med sig. Ja, en mindre buss. Så att vi fick ju faktiskt åka buss tillbaka. För vi kom ju så himla fel. Och det roliga var ju, vi gick sist men kom först i mål. Vi fick inga priser precis, men de pratar om det än idag. Hur mycket vi hade hyss för oss. Och de som då har växt upp nu, och är, ja, naturligtvis betydligt äldre, De berättar detta och de säger samma saker allihopa, att vi hade roligt på läger. Och gemenskapen var väldigt stark. Och mycket, man hittar ju på väldigt mycket, och det är ju det som är så kul, och det är det som sitter kvar. Och man hoppas ju att dagens ungdom också får uppleva likadant. Jag vet att många åker ju på olika lägeraktiviteter, och det tycker jag att man ska fortsätta med. Och det var väldigt gott samarbete då med Yllestad och Gunnar Svensson. Vi jobbar ju mycket tillsammans. Men som sagt var, som tur var, så kom vi ju fram då först till den här matkontrollen, och det var väl skönt det. Nu mina vänner, så ska vi få lyssna till ytterligare en vacker körsång. För hur den är, så körsånger är väldigt sköna att lyssna till. Och särskilt denna lyssnar mycket till. Och kom ihåg en sak, vänner, att den låg, om inte jag minns fel, på Svensktoppen under många långa tider för många år sedan. Nämligen Giuseppe Verdis Fångarnas kör ur operan Nubukadnessar. Och då ska vi få lyssna till den nu. Ja, det var alltså Fångarnas kör. Sedan har det blivit en hel del som jag kommer att syssla med. Och sedan 1983 har jag också varit begravningsombud i Mullsjö och även gjort radioprogram för Radio Sigfrid, Mullsjö Sandhems närradio. Och det har jag hållit på med sedan början på 90-talet. Så det har blivit en hel del program, och fantastiskt roligt att hålla på med detta överhuvudtaget, båda dessa verksamheter. Allt detta har med människor att göra. Och det är en fantastisk möjlighet att komma människor nära. Vill också passa på att säga att under alla år har jag inte haft en enda tråkig dag. Naturligtvis har det gått upp och ner även för mig. Men i stort alltid med glädje. När jag nu blivit pensionär har jag börjat att läsa mycket mer än tidigare. Att läsa en bok är ett underbart sätt att koppla av, att tänka och att reflektera på det man läser. Ta till sig ett och annat som kan vara till nytta för mig i livet. Vad läser jag då för någonting? Jag är mest svenska författare hittills, men det kommer säkert andra också med tiden. Just nu läser jag en bok av Lars Adaktusson, han på TV ni vet. Där han berättar om sin tid på Sveriges Radio och Television, förkortat SVT, och sedermera på TV8. Som utrikeskorrespondent för SVT och Agenda i SVT. Nu är han EU-parlamentariker. Och innan dess läste jag en bok av Stig Trenter, en thriller. Men min favorit är ändå Selma Lagerlöf. Hon skriver så vackert, hon har ett väldigt vackert språk, och hennes böcker tilltalar mig. Vi ska här få höra henne läsa ur sin lärobok för folkskolan. Ja, just det, en lärobok för folkskolan. Hon började som småskollärarinna i Landskrona. Och boken, förstår ni väl, det heter Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.
Det var en gång en pojke. Han var så där en 14 år gammal, lång och ranglig och linhårig. Inte stort dugde han till. Han hade mest av allt lust att sova och äta.
Ja, ni lyssnade alltså till Selma Lagerlöf själv läsa en strof ur Nils Holgerssons underbara resa i Sverige. Och det är ju en lång bok, en tjock bok, och det var ju ett litet axblock, bara ett litet röstprov, om man får säga så. Jag tycker Selma Lagerlöf, hon skriver så väldigt fint, och dessutom hennes svenska är väldigt fin också. Och ja, man hoppas ju att inte de här böckerna kommer att glömmas bort. Och så vet ni ju också det, att det finns ju i för varje sån här större, ja, nästan alla författare, så har de ju sin litterära sällskap som gör att deras böcker ändå blir blir spridda i Sverige eller uppmärksammade. Själv är jag med i ett antal litterära sällskap därför jag tycker att det är så intressant att dels åka på mötena och dels läsa böckerna och man får väldigt mycket information om deras liv. Och naturligtvis finns det många goda och bra författare i vårt land och utanför dess gränser. Men man har ju sina favoriter. Och ni ska också få ett röstprov där Verner von Heidenstam själv läser dikten Himla drottningen från Heda.
100 julenätter såg jag tända sina ljus. Barn, hör vad jag täljer. Konungar kysste min fot. Glöm sitt.
Vi lyssnade på Verner von Heidenstam själv som läste denna fina dikt som han själv har skrivit. Och visste ni förresten att Albert Engström också, som har varit på Boseby gård under ett års tid. Så Albert Engström har ju då ren kontakt med Mullsjö kan man säga. Musiken har också stått mig nära. Där har de klassiska tonsättarna som jag sa förut kommit att framstå som det främsta för mig. Den som jag spelar ofta är Ludwig van Beethoven som jag ofta spelar. Därför att jag tyckte att den är så fantastiskt fint. Och när jag var 15 år ungefär, som jag berättade förut, så satt jag ju och läste om de här. Och dessutom gjorde jag, och det kanske inte, jag vet inte om det är som det ska vara, men jag spelade i alla fall den här pianokonserten nummer 5 varje kväll under flera års tid innan jag somnade. Och en konsert som skänkte mig både tankar och sinnesro. Och Beethoven blev, som säkert många av er lyssnare vet, döv. En begynnande sådan som han säkert upplevde när han skrev sin 5:e symfoni, den så kallade Ödesymfonin. Och det var ju faktiskt ett program i tv, eller en helafton i en lördag kväll för några veckor sedan om just Beethovens musik. Och där var ju Ödesymfonin med. Och då berättade de lite grann om bakgrunden både till Fyrlise och till Ödesymfonin. Men vi ska nu få lyssna till den 5:e pianokonserten Andante un poco mosso. Ja, vi lyssnade ur Beethovens 5:e pianokonsert. Och den är ju egentligen också har ett annat namn, nämligen kejsarkonserten. Den tillägnade han ju Napoleon egentligen innan han kom på kant med honom. Men som sagt var, klassisk musik är fantastiskt fint för mig i alla fall. Nu ska vi prata om något annat så här i slutet av programmet, nämligen Österlen som ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Och en del Mullsjöbor har ju varit nere vid min stuga på Österlen, nämligen Vite Mölla. Och Österlen, det har varit länge varit en pärla för mig dit jag ofta tar min tillflykt. Och Vite Mölla, det beror ju på att det är ju ett gammalt, en gammal släkthus då. Min mormor bodde där, min morfar och dessförinnan deras föräldrar. Och Detta samhälle Vite Mölla ligger ju vid havet mellan Kivik och Brösarp. Och det var ju länge ett rätt så dolt område. Österlen var ju inte så attraktivt. Ja, det har ju blivit det på senare år. Och man kan ju säga så här då att den som egentligen då har dragit upp Vite Mölla och Österlen till sina verkliga bredder, det är ju dels prins Eugen som var en trogen gäst på kullarna och målade. Och dels Fritjof Nilsson, piraten, som bosatte sig i Kivik med sin Tora. Och när de flyttade ner till Kivik, eller rättare sagt tittade på platser. För de vet att Fritjof Nilsson, piraten, börjar ju sin bana inte i Kivik utan i Tranås där han var advokat. Och sen kom han ju då med olika vägar till Kivik. Och då sa Tora när de gick på vägen längs havet mot Vite Mölla att här vill jag bo. Och så blev det också. Så att många kivlingar som de kallas för Vite Möllingar har ju då upplevt Fritjof Nilsson, piraten, som person. Gå omkring med sin käpp och sin cigarr och sin basker på huvudet. Och det är ju så att piraten, det sägs också att han var en väldigt hatad av katter. Han tyckte inte alls om katter. Men när skorpan då kom in i hans liv, den där vackra katt, så blev han så mjuk i sin själ och tog till sig katten. Och piraten och skorpan var oskiljaktiga vänner under hela 15 års tid. Och man kan ju då tänka sig att katten låg på alla de här fina manuskripten till böckerna, bland annat Bombi Bitt och jag, som har börjat skriva då. Där nere, han skrev ju väl en del av det, och även i Tranås. Sen kom det ju 10-tal böcker av piraten, och Bombi Bitt har ju blivit film i flera omgångar, och även andra böcker som han har skrivit har ju blivit film. En annan sak som också är känt där nere, det är ju Kiviks marknad, som varje år i tredje veckan, tror jag, i juli månad drar igång. Och det kommer ju hundratusentals människor dit, och jag har ju väldigt förmåga att ta mig ner till Kiviks marknad varje år för att gå och titta där. Och då tycker väl många att det är löjligt, men det är bara så att man tycker det är en tradition. Och vem kommer inte gående mellan stånden där nere i Kiviks marknad? Det finns ju 1000 knallar en tisdag i juli månad något år, några år sedan. Om inte Magnus Wigenstedt och hustrun mot mig, som är tekniker här i Radio Mullsjö. Inte just ikväll, för det är Bosse Sandström som är det, men där kommer de gående. Och jag tittar mer än en gång, för jag tänkte att vem är nu detta? Honom känner jag igen. Men det var han. Och det är ju härligt att alla människor kan komma dit ner. Det är en väldigt vacker plats. Ni hoppas att ni så lyssnar har varit på Österlen, och har ni inte det, så rekommenderar jag verkligen att ni åker ner. I Kivik finns det ju också en författare som heter Björn Ranelid, och det finns ju Claes Östergren till exempel, som sitter i akademin och så vidare. En hel del kändisar. Nu har jag ju inte flyttat ner där för kändisarnas skull, utan jag har ju faktiskt varit på Vittemöllan sedan jag var 5 år gammal på somrarna, och nu är jag där oftare faktiskt. Vi ska få lyssna till en tjej, en kvinna, en flicka som heter Susanne Brogård, som för ett antal år sedan spelade in en LP-skiva just i Österlen, och hon kompas av en som heter Albo Trall, och hon sjunger en sång som heter O Österlen.
Solen går ner bortom skogen vid Aväng, och ifrån jorden försvinner.
Ja, det var Susanne Brogård som sjöng O Österlen. Jag ser att klockan börjar gå mot 9, och då är vårt programtid slut. Och tiden går ju fort när man har roligt, sägs det. Och roligt är det att prata i radio och göra radioprogram. Och roligt att bo i Mullsjö. Och jag vill tillönska er all lycka, kära vänner, i framtiden. Och jag vill sluta det här programmet med att spela en från en LP som jag faktiskt har fått tag på nere på second hand här i Mullsjö. Där hittar man ju mycket fina grejer, som heter Mullsjökvartetten, med Anders Friberg, Staffan Gustafsson, Agne Johansson och Per Ljunggren. Och ur den har jag hämtat Här en källa rinner. Och jag tackar så mycket för att ni har lyssnat, och hoppas att vi hörs igen.
som har.